lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej alla lyssnare. Programserien Öviks industrihistoria har nu kommit till fartygskranar, vars ursprung är Hägglund och Söner, sektor däckmaskiner. Även känt under namnen krandivisionen, Hägglunds Marina Offshore, MacGregor Hägglunds, MacGregor Cranes, CMH, Cargo Material Handling inom MacGregor Cargotech. Kärt barn har många namn. Troligtvis har jag glömt ett eller annat. Avsnittet om kranar omfattar två program. I detta första program deltar jag själv, Erik Hägglund. Jag har jobbat närmare 40 år inom kranar, där jag har jobbat inom många områden, bland annat konstruktion, produktion, eftermarknad, inköp och företagsledning. Åke Pramstig.
Som anställdes hos Hägglund och Söner i februari 1966 och blev kvar till 2008 inom det som då fortfarande bar Hägglunds namnet. Första halvlek hade jag ansvar bland annat för fartygskranarnas driv- och styrsystem, och i andra halvlek så blev det mest internationell marknadsföring av drivsystem för tung industri hos Hägglunds Drives i Mellansel.
Och Kjell-Erik Sällgren.
Jag jobbade på motorfabriken 1966 när jag fick chansen att börja på konstruktionsavdelningen på däcksmaskiner som ritbiträde. Sen lämnade jag Hägglunds 69 men kom tillbaka 1975, och sen har jag jobbat kvar med fartygskranar, framförallt inom konstruktion och kvalitetssäkring.
Innehållet i programmet är långt ifrån heltäckande. Det har skett en enorm utveckling och förändringar under de snart 60 år som gått sedan den första kranen såg dagens ljus. Vi försöker dock göra nedslag kring viktiga händelser i historien, allt med våra egna tolkningar och minnesbilder som grund. En del kanske inte 100-procentigt korrekta. Fokus i tid är från när kranarna började som eget produktsegment fram att till Hägglund och Söner upphörde som bolag 1993. Jag roade mig med att läsa Glimten, Hägglunds interna företagstidning, utgåvor från mitten av 70-talet till 90-talet. Detta är verkligen en källa till information. Som kuriosa kan nämnas att föregångaren till Glimten hette Hägglunds Alejandra och startade redan i början av 60-talet. Några nedslag. Juni 74. B-hallen byggs. Kostnad 20 miljoner. 10 000 kvadratmeter. 50 gånger 200 meter i area. Höjd 23 meter. Kapacitet 200-300 kranar per år. Med säkerhet världens största verkstad, speciellt för tillverkning av fartygskranar. Genom ASEAs förvärv av Hägglunds 1972 flyttades ASEAs elkranar till Övik. Hemmamarknaden Sverige är betydande denna tid, och Sverige är fortfarande en stor skeppsbyggarnation med till exempel Kockums, Eriksberg, Götaverken, Uddevalla. December 76. Licensavtal Jessop Indien i konkurrens med japanska och tyska tillverkare. Planerad volym 25-50 kranar per år. Februari 77. Kranar måste fokusera på effektivisering, prispress, kostnader, leveranstider. Mycket viktiga områden, men som genom alla år har präglat kransegmentet. September 77, största enskilda ordern, 20 miljoner. I dagens värde är det 90 miljoner kronor. Oktober 77, licensavtal med JSV Japan firade 10 år. Egentligen skrevs det 1966, så det var ju 11 år. Hägglunds var tidigt ute på den internationella marknaden och förstod vikten av närhet till kund. När det gällde försäljning var närhet till redarna viktigt. För tillverkning var närheten till varven viktigt. Japan var en marknad som hade både varv och redare. Oktober 78. Team Cranes blir en succé. Det är kranar på två skilda fundament som lyfter tillsammans. Här baserar man ut att World's First Computer Controlled Team Crane System. Det var då ett analogt system utvecklat tillsammans med Jungner som samarbetspartner, som även varit med för utvecklingen av de första systemen för tvillingkranar. Juni 79, stor delegation med bland annat Gunnar Åström till Kina. Folk, folk, folk. Trottoarerna är bredare än gatorna för att allt folk skulle få plats. Föreläsningar om kranar under en vecka i Shanghai och en vecka i Nanjing, eller som det hette då, Nanking, avslutades med en dag med frågor från åhörarskaran. Det var svårt med språket, i princip ingen kunde engelska och det behövdes tolkar. Och frågorna rörde mera detaljer, till exempel oringar, vilket material var de gjorda av och toleranser. Och det var svårt att avgöra om budskapet om Hägglundskranarnas förträfflighet gick fram. Augusti 79. Produktionschef Kurt Karlsson besöker Indien för uppföljning av licensavtalet. Han oroade sig för arbetarskyddet, som alltid har varit högt prioriterat inom Hägglunds. Till exempel en man som barfota skottade svarvspån. November 79. 18 tappkranar levereras till AP Möller. Krantypen en korsning mellan bommar, derricks och kran. Allt enligt kundens önskemål. Och det var ju alltid ett fokusområde för Hägglunds att uppfylla kundernas krav. Februari 80. Service för kranar i fokus. Servicestationer och reservdelslager på alla kontinenter. Maj 1980. Kjell-Erik Sellgren gör en längre resa med ett fartyg för att ännu bättre förstå kundernas behov av lasthantering. Oktober 80. Japan står för 60% av världens fartygsbyggande. Hägglunds är väl rustade med licensavtal sedan mitten av 60-talet och eget licenskontor som etablerades redan 1968. December 80. Order på arktiska kranar för 80 miljoner. Minus 40 graders arbetstemperatur och minus 55 grader vid transport. Kjell-Erik återkommer senare i programmet. September 82. Första H-kranen. Allt maskineri och pumpenhet och elskåp skulle sitta på bakväggen som bultas ihop med stålstrukturen. Tänkt att maskinpaketet levereras till licenspartners som gör stålet och monterar ihop. Ett av flertal försök att behålla så mycket produktion som möjligt i Övik. Det blev då ingen större succé. Oktober 82. Största kranen hittills med 60 tons lyftkapacitet i order. Då blir det musik. I am sailing med Rod Stewart.
The sky.
November 82. Sealift. Stororder till amerikanska marinen. Mer än 100 kranar. Århundradets kranaffär. Kunden hade många speciella tekniska krav som var nya för oss. Och även dokumentationskravet var enormt med ritningar, säkerhetsinstruktioner, reservdelsunderlag och mycket, mycket mer. Denna order är troligen den enskilt viktigaste ordern som gav bra lönsamhet och produktionsbeläggning under många år. Dessutom lade den grunden för kommande beställningar till amerikanska marinen, både kranar och utvecklingsprojekt. Februari 84. Hägglunds Marin satsar på offshore med egen design av kranar för semi-submersibles, halvflytande plattformar med pontoner. Satsningen var väl en fortsättning på Hägglunds mottot, kan de så kan vi. Jag fick förmånen att jobba med detta helt nya segment med mycket speciella krav från kund och myndigheter. Allt ifrån försäljning, konstruktionslösningar, klassningsgodkännanden etc. Offshore-eran blev dock kort, cirka 4 år. På grund av marknadsnedgång och dålig vinst, om ens någon. Men vi lyckades sälja 8 kranar. Kranarna användes under cirka 20 år och genererade under dessa år betydande intäkter för service och reservdelar. Juni 84. Projekt Fanny, smalkran som ryms inom en containerbredd 2,4 meter, beteckning L2. Många utmaningar för att få plats med alla maskinerier, vinschar, pumpenheter etc. Enkel modell i stål togs fram för kranhuset och trämodeller tillverkades för vinschar till exempel. Att använda trämodeller var inget nytt. Det användes redan vid utveckling av de första kranarna i början av 60-talet. Hägglunds hade vid den tiden egen snickeriverkstad som utnyttjades. För L2an var det speciellt besvärligt att få plats med vridmotorerna som var av Hägglunds typ, varför speciell växel konstruerades. Den gick inte att få ut ur kranhuset när den väl var monterad och alla andra delar var på plats, varför vi överdimensionerade växeln så att den fick oändlig livslängd. December 85. Första offshore-kranen levereras och totalt hade vid den tidpunkten 5000 fartygskranar levererats. September 86. Kranorder till Kina med deltillverkning av kranarmar hos Lützow i Nanjing. Vi återkommer i delprogram 2 om etableringen i Kina. 1987. Förhandlingar om bolagisering. 1990. Första Kina byggda kran, Hägglundskranen, ser dagens ljus. 1991. Stort varsel på hela Hägglunds som berör cirka 240 personer. 1993. Hägglund och Söner upphör som företagsgrupp. 1993. Ytterligare stororder till amerikanska marinen. Det börjar med 50 miljoner svenska kronor plus optioner som totalt blir en miljardorder. Detta var några glimtar som kan sammanfattas med teknikutveckling, kundfokus, närhet till marknaden och som lade grunden till den världsledande position som Hägglundskranarna har etablerat. Då överlämnar jag till Åke Pramstig som berättar om kranarnas tillkomst och de första åren.
Jag ska försöka göra en kort beskrivning över den tidiga kranhistorien. Och jag bygger den då givetvis på min egen tolkning och vad jag har hört berättas och mina egna minnen. Att Hägglunds gav sig in i kranbranschen tycker jag inte var så konstigt. Även om många andra tycker att Hägglunds i Mellansel, så långt bort ifrån havet, stora haven. Det är ju märkligt. Företaget sökte ju då som alltid nya produkter för att fortsätta växa, men också för att ersätta gamla produkter som var på nedgång, bussarna till exempel. Gösta Hägglund, disponenten, han åkte alltid runt och träffade folk för att fånga upp trender och möjligheter. Nu är vi tidsmässigt ungefär 1955. Sjöfart var ju redan då en internationell bransch i stark tillväxt. Och Sverige var världsledande varvs- och rederination. ASEA, var då sedan många år etablerade som leverantörer av utrustningar för fartyg till de stora svenska rederierna framförallt. Bland annat då av fartygskranar. Och då borde i vanlig ordning finnas goda chanser också för Hägglunds, som ju var väl kända som leverantörer av kvalitetsprodukter. Gösta Hägglund hade god känsla för formgivning och han måste ha förfasats över hur dåtidens fartygskranar såg ut. Även ASEAs. Och så uppenbart olämpliga de måste ha varit att stå på ett fartygsdäck. Allt maskineri, vinschar med elmotorer, växlar och lintrummor, elskåp var monterade utanpå en central pelare. Helt utan skydd mot de tuffa havselementen. Säkert innebar det ett stort underhållsbehov. Frågan var bara, vilka mervärden skulle Hägglunds kunna erbjuda för att kunna ta sig in på den här marknaden? Tanken att skydda maskineriet genom att bygga in det var ju knappast ny, men det var inte så enkelt. Det var stort utrymme som skulle krävas. I Tyskland och i England hade Gösta Hägglund sett att hydraulik var på frammarsch och att hydraulsystem var både lättare och kompaktare än elmotorer med växel. Kanske det skulle kunna vara en lösning. Samtidigt som det här, då hade en annan energisk entreprenör, han hette Carl Ivar Wadefelt i Göteborg. Han hade börjat sälja en tysk fartygskran som drevs just elektrohydrauliskt. Men det var stora tekniska problem och missnöjda kunder. Wadefelt hade en svåger, Uno Kjellin, och han hade skissat på en ny typ av dieselmotor för mindre fartyg. Hans arbetsgivare, som var ett av varven i Göteborg, var inte intresserad. Så idén hamnade hos Wadefelt som sökte patent och började leta tillverkare. Herrarna Hägglund och Wadefelt träffades och resten är ju, som man säger, historia. Men mycket arbete skulle krävas för att komma från idé till fungerande hydraulisk motor. Om det gick vägen, då skulle man kunna eliminera de stora skrymmande växlarna. Och då kanske grundkonceptet för en Hägglundskran med helt inbyggt maskineri kunna vara möjligt. Det blev avtal mellan Wadefelt och Hägglunds 1957. Hägglunds fick ensamrätt till hydraulmotorn och Wadefelt skulle hjälpa till att sälja i Skandinavien om det nu blev några fartygskranar. Gunnar Åström anställdes på hösten 1958 och hans uppdrag var att konstruera en prototyp för motorn. Den första snurrade 1959 och långtidsprovades med gott resultat. Kontorsbaracker byggdes i anslutning till familjen Hägglunds gamla bostadshus för att ge plats för Gunnar och en växande skara medarbetare. Bosse Lindqvist hette den första. Han började i mars 1960. Sen rullade det på med många nya motor- och kranpionjärer. Anders Lundmark, Willy Nilsson, Lennart Strandberg, Sture Gulliksson, Börje Hägg, Folke Wikström, Dieter Friedrich för att du nämna några. Tillverkning, den kom igång snabbt. Den första kranen som kunde lyfta 3 ton var klar redan under 1960. Det var knappast någon skönhet direkt. Men allt maskineri var inbyggt. Och Gösta och Pelle Hägglund hade lyckats med bedriften att övertyga rederiet Göta att satsa på en helt ny tillverkare. Säkert i hård konkurrens. 2 kranar monterades på fartyget Patria som byggdes på Lödöse varv i Göta älv. Inte helt oväntat så fungerar väl kanske inte allting helt perfekt. Men efter lite modifieringar så blev kunden helt nöjd. Och Gunnar Åström och hans gäng fick värdefulla lärdomar. Lite speciellt för fartygskranar är att de oftast körs av hamnarnas stuvare. Som vi lite skämtsamt brukar säga, först ombord får sitta i kranhytten. Så var det inte riktigt, de var oftast väldigt duktiga. Lasse Dahlqvist, han är också från Göteborg. Han hyllar stuvarna i sin stuvarevals som kommer här.
Nere vid kajen står koll och mediterar och följer det som passerar med blick som det hår. Hamnen är tyst som en krog efter sista gästen och liknar förresten mest en marinkyrkogård. Nej, annat var det förr i tiden då hamnen var fylld ut av sjudande liv och båtar kom med kaffe på sidan och vinstjärna spelade värre än positiv och vi sjöng och vi trallade med fullaste hals om en stuvares alla besvär och från lastluckans djup kom en stuveria beta vals och den led så här.
Kom igen,
lilla vän,
lilla vän.
Ja, jag har liksom ena på känn att vi båda ska dansa en stuveria beta vals om ett år igen. Tänk såna varor man lättsinnigt har hanterat av sånt som är ransonerat och fås upp på kort. Kaffe och te har man skyfflat i stora skopor precis som man gör med sopor. Ja, tänk så man gjort. Och basen rökte stora cigarrer som han hade fått ut av skutans kapten. Från Skansen hörde sång till gitarrer som jungmännen lärt sig i Frisco och Portelén. Och vi sjöng och vi trallade med fullaste hals om en stuvares alla besvär. Och från lastluckans ljud kom en stuveria beta vals och den lät så här.
Kom igen,
lilla vän,
lilla vän.
Ja, jag har liksom ena på känn att vi båda ska dansa en stuveria beta vals om ett år igen.
Efter patriakranarna så började arbetet med att ta fram en bättre och elegantare design. Det blir det som kommer att kallas C-kranen. Där C möjligen står för engelskans cranes. En mönsterskydd sökte man och på ansökan står namnen Gösta Hägglund, Gunnar Åström och Lennart Strandberg. Sigvard Bernadotte sägs ibland ha varit inblandad. Men själv tror jag att det i så fall var som inspirationskälla. Gösta hade ju silversmide som hobby och han hade säkert sett den lilla silverkanna som Sigvard Bernadotte formgav 1952. Kranen har en viss likhet med kannans enkla linjer. Det går faktiskt fortfarande att köpa en sån kanna hos Georg Jensen och den kostar idag lika mycket som den första Hägglundskranen då. En C-kran i original kan vi idag beundra på Sjögatan. Utanför MacGregors kontor. Tack vare ett berömvärt initiativ av Erik Hägglund. Eloge till dig, Erik. Den kranen fick aldrig komma ut på de sju haven. Den användes för prov och experiment innan båtklubben i Näske övertog den för att sjösätta och ta upp båtar. Stolt står den där nu som urtypen för de många tusen Hägglundskranar som tillverkats under alla år. Och dessutom blivit stilbildare för de flesta andra tillverkare. Gunnar Åström, han fortsätter leda konstruktion och teknisk utveckling av kranarna ända in på 1980-talet. Han var en äkta norrbottning från Kiruna. Prestigelös, kunnig, lågmäld, delegerande. Sture Gulliksson, han var konstruktionsansvarig för mekaniken. Och fram till sin alltför tidiga bortgång. En konstruktör av den gamla skolan. Skicklig, säker och med stark känsla för optimal hållfasthetsdimensionering. Med enbart ritbräda och räknesticka som hjälpmedel. 1962 då lyckas man sälja fyra kranar till ett stort holländskt rederi. Och det väckte intresset hos många andra. Norska Wilhelmsen beställde 8 kranar för fartyg som byggdes i Japan. Från brittiska P&O kom en beställning på 24 kranar. Också det för Japanbyggen. 1965 så levererade Hägglunds ett 30-tal kranar som alla byggdes i gamla G-hallen. Orationellt med begränsad lyftkapacitet. Men nu var Hägglunds etablerade och accepterade som leverantör av fartygskranar. 1966 så blev de nya tillverknings- och kontorsbyggnaderna för kranar och militärfordon färdiga. Det blev C-hallen. Nu blev tillverkningen rationell och produktionskapaciteten ökades radikalt. Nu kunde man tillverka allt som efterfrågas. Det blev 60 kranar 1966, 100 1967, 130 1988 och som mest blev det 170 kranar i C-hallen. Innan den hade kunnat tas i bruk, då hade man tvingats säga nej till stora order från Sovjet. Fraktkostnader gjorde också att det blev allt svårare att konkurrera för fartyg som skulle byggas i det nya varvslandet Japan. Lösningen blev då att sälja tillverkningslicenser. Till Sovjet var det endast för en kran, men för Japan Steelworks blev det en mer allmän licens och den kom att resultera i ett nära samarbete under många år. Nu var det inte längre en hemmamarknad man jobbade på. Nu var den på väg långt bort från Sverige, främst till Japan då. Från Japan kom också slagdängan Sukiyaki med Kyo Sakamoto. Nu som jag steg upp för den långa trappan i Hägglunds huvudkontor och anmälde mig hos Elin i växeln. Jag hade ju anställts för att utveckla gruvmaskiner, men min första arbetsuppgift blev lite överraskande att bygga upp en licensavdelning som skulle föra över kunnandet om kramtillverkning till licenstagarna. Till min hjälp hade jag bland annat Kjell-Erik Sellgren. Du minns det?
Ja.
Översättning av alla ritningar och annan dokumentation till engelska var ju en stor del av arbetet, men roligare var det att veckovis få ta hand om nyfikna ingenjörer och trots språkförbistring lära upp dem. Och inte minst oss själva. Det jobbet gjorde nog att vi båda två kom att kunna det mesta om krantillverkning. Några ord om hur man sålde. Några år sköttes kranförsäljningen från ett kontor i Stockholm på den fabrik för elektriska apparater som Hägglunds då hade i Västberga. Nils Perselius hette säljchefen och Uno Ödhammar var hans mest namnkunnige säljare. Avdelningen flyttade upp till Gullänget efter att ASEA köpt tillverkningen av de elektriska apparaterna 1967. En prioriterad del av säljarbetet blev tidigt att se till att kranarna ritades in på fartygen i så tidigt skede som möjligt. Det var någonting som krävde nära kontakt med de som projekterade båtarna. Det var oftast fristående naval architects, alltså konsulterande konstruktörer. Det fanns alltså tre kundkategorier som man måste bearbeta. Det var redarna som ägde båtarna, det var konsulterna som ritade och varven som byggde. Men i slutändan var det oftast skeppvarven som skulle beställa. Det etablerades efterhand ett nät av agenter strategiskt utplacerade. Först var det nog London, Glasgow, Hamburg och Oslo som var dåtidens centrum för shipping. Ett av de mest framgångsrika säljknepen, det var att visa upp den nya moderna kranfabriken C-hallen. Vi bjöd in grupper av redare och konsulter till Övik. Ibland kom de i chartrade plan. Att få se en stor modern fabrik som serietillverkar fartygskranar mitt i den vildmark som man väntat sig var mer säljande än tusentals ord och overheadbilder. Och som avslutning så blev det alltid provkörning hos Hasse Westman på provplattan. En liten anekdot är typisk för hur det gick till att utnyttja dåtidens lite mindre strikta regler. En grupp kunder var på hemväg med linjeflyg från Övik till Bromma för att sen ta sig med bil till Arlanda. Vår säljare Gunnar Lagerstedt var reseledare. När en av kunderna oroade sig för om man skulle hinna i tid till sitt utrikesflyg så gick superfixaren Gunnar in till cockpit. Han var ju gammal stridsflygare. Och övertalade piloten att mellanlanda på Arlanda för att släppa av kunderna. Då hade vi inte hört talas om varken flyghoppningar eller terroristattacker. Det var kanske ett vågat steg att ge sig in på ett helt nytt produktområde. Utan kunskaper om fartygsbranschen och utan organisation för försäljning och service. Men som Gösta Hägglund lär ha sagt. Våga. Man måste våga. Man får göra misstag. För utan misstag kommer man ingen vart. Det är bara folk som inte vågar göra någonting som inte gör misstag. Så Hägglund satsar på kranar och det började ju hyggligt bra. Jag lämnar nu över till Kjell-Erik Sellgren när vi närmar oss tiden för den nya krangeneration där jag själv hade den kanske roligaste perioden i min krankarriär, G-kranen. Det var ett projekt där Sture Gulliksen och jag själv och våra medarbetare hade i stort sett fria händer att konstruera världens bästa fartygskran. Fast Gunnar Åström var ju lite kritisk emellanåt, eller hur Kjell-Erik?
Ja, han klagade på att den blev hemskt stor, hemskt tung och den blev hemskt dyr. Men då brukar Sture säga, ja men det är ju bara luft, det kostar väl ingenting. Ja men då fortsätter jag och pratar om konstruktionsfilosofi. Alla vi som har arbetat med Harry Furuman en längre tid har hört honom berätta om mötet med de svenska rederierna. Där Hägglunds fick lära sig vilka krav som de hade på en fartygskran. Ett av de viktigaste kraven var att maskineriet skulle placeras invändigt. Eftersom kranarna står på fartygets däck duschas de av saltvatten när det är lite sjö. All stål som inte är skyddat rostar och elkomponenter blir fuktiga. Hägglunds var först med att placera alla maskinerier inne i kranen. En viktig orsak till den framgång som kom. När jag kom tillbaka till Hägglunds marin 1975 fanns det en tydligare konstruktionsfilosofi. Den var framtagen av Gunnar Åström. Det första var ju naturligtvis att han skulle uppfylla ILOs krav. När det gäller slagsida, gränslägen, slackvajerbrytare och att kranen skulle stanna när det blev strömavbrott och sådana saker. Sen hade Gunnar ett krav att maskineriet skulle hålla i 200 000 arbetscykler. Och hydraulsystemet skulle vara slutet. Och sen hade vi moduler som var standardiserade komponenter. Det var bromslagerbockar, lagerbockar, kranhytt, pumpenheter. Men det här ska inte jämföras med det riktiga modultänk som kom senare på 90-talet. I slutet av 90-talet faktiskt. Sen var det invändig ingång och det fick vi från och med EG-kranen. Och samma sak med möjlighet till invändig service kom också med EG-kranen. Men dessutom fanns det en klar filosofi framtagen av Åke Pramstig avseende hydrauliksystemet. Till exempelvis separat matarpump som var nedsänkt i oljetanken. Och ett speciellt filtersystem. Här var Hägglunds unika. Och de här lösningarna underlättade senare våra möjligheter att ta fram fartygskranar för användning i arktisk klimat. Minus 40 grader. Och faktiskt, Åkes filosofi tillämpas än idag. Senare, när jag under början av 80-talet fick ansvaret för konstruktion och utveckling av kranarna, utvidgade vi konstruktionsfilosofin. Början till det var resor och intervjuer med redare som bland annat Erik Hägglund var med och gjorde. Metoder som blev stora på 90-talet, till exempel Quality Function Deployment, det kände vi inte till, men vi förstod att våra produkter måste möta kundernas krav och förväntningar. Den här filosofin dokumenterades på overhead och kommunicerades dels till våra medarbetare men också till våra säljare runt om i världen. 1987 tog vi fram en konstruktionshandbok som för min del fick bli det slutliga dokumentet på vår filosofi. 1980 gjorde jag en längre resa där jag besökte Panama, Nicaragua, El Salvador och Chile. Eftersom det var krig i El Salvador valde jag att följa med ett fartyg med Hägglundskranar från Cristobal i Panamakanalen till Acajulta i El Salvador. Orsaken till resan var egentligen att studera svårigheterna med att hantera containers. När fartyget rörde sig på grund av de stora dyningar som finns där ute efter Stilla havskusten. Under resan studerade jag noggrant lasthanteringen med våra G-kranar. Jag hade lånat ett stoppbur av våra produktionstekniker så jag stod där på fartyget och mätte hur lång tid det tog för föraren att positionera, koppla containern till lyftramen, tiderna för kranens olika rörelser, hissa, svänga, toppa ut respektive in och fira. Och slutligen placera containern på en vagn som var kopplad till en lastbil. Alla tider noterades. Vi besökte tre hamnar i Centralamerika. På den här rutten var det styrmännen som körde kranarna. Därför gick lasthanteringen mycket bra. De klarade 12 arbetscykler i timmen, vilket är mycket bra för en svängkran. Jag minns att jag noterade att samtliga tre hamnar som vi besökte hade svårt att hänga med när två kranar var i drift samtidigt. Nu kommer musik. Bluebird of Hull.
Det var Bluebird av Hull, det var Bluebird en brigg som med sviktande stumpar stod på. Över soten i snöstormen ner isad rigg, själva julafton 72. Sörra svensken till ros, han kan dreja en spak, ropar skeppan och rej boys lös av. På Karlstranne från Smögen blev sörrad till ros, på Bluebird som var dömd att bli vrak. Han fick hålla fyrs blänk fast av snöglopp och stänk, han stod halvblind, han fick den i lo. Och i ledar låg Smögen, hans hem där hans mor just fått brevet från Middelsbro. Nå, vad säger du, Karl? Går hon klar? Nej, kapten, vi får blossa, för här är det slut. Via Holle om styrbord och brott strax i le, ut med ankarna, båtarna ut. Men hon red inte upp, och hon fick ett par brott som tog båten, det hade gjort klar. Jag tror nog, sa Karl Stranne, att far min har gått ut emot oss, jag litar på far. Båt i le, det är vi, det är far min från Smögen, hallå. Båt i le, sjöng han ut, de här jumpa i, alleman, vi blir bärgade då. Det var Stranne den äldre, en viking, en örn, som på julafton 72 tog sitt renade brännvin ur vinskåpets hörn till att bjuda det skeppsbrutna på. Hur var namnet på skutan han sporde och slog, nio supar i spetsiga glas. Riggen Bluebird med tionde glaset han tog, och han slog det mot golvet i kras. Sa ni Bluebird kapten, Riggen Bluebird av Hull, Gud i himlen, vad är då min son? Var är pojken kapten för vår frälsares skull? Det blev tyst bland männen i vrån. Gubben Stranne tog sakta sydvästen utav, spara moden kapten denna kväll. Nämn ej namnet på briggen som har gått i kvav, nämn ej Bluebird av Hull, är ni snäll. Och kaptenen steg upp, han var grå, han var tärd, stormen tjöt, knappt man hörde hans ord. När han sade med skälvande röst till sin värld, Karl stod surrad och glömdes ombord.
Nu ska vi prata lite grann om arktiska kranar. Att leverera en kran där det är riktigt kallt, det har en del problem. Det första är materialet. Stål blir sprött och tätningar blir stenhårda. Och hydrauloljan, den blir som margarin. Första projektet vi fick var till Salén 1976. Och jag har ett svagt minne av att vi hade G-kranar i hamn som hade svårigheter en kall vinterdag. Därför gjorde vi försök på en kran på provplattan, vilket ledde till vissa förändringar. Men jag minns inte vilka, men det kanske du gör, Åke.
Ja, det stämmer säkert. Jag tror att det var bromsarna som de ville ju aldrig gå till. Bromsar ska ju gå blixtsnabbt när de ska. Så det blev det lite justeringar i systemen.
I början av 80-talet så fick Wärtsilä i Åbo en stor order på lastfartyg som skulle trafikera bland annat Murmansk. Fartygen skulle förses med kranar som skulle arbeta vid minus 40 grader och kunna startas efter att ha varit till sjöss och varit utsatta för minus 55 grader. Ett tag såg det ut som vi förlorat ordern, sedan Wärtsilä hade tecknat ett letter of intent, alltså en avsiktsförklaring, med Kone. Vi insåg att ett handslag mellan två finska direktörer inte skulle bli lätt att ändra på. Men Harry Furman, han hade en bra relation med en ryss med inflytande över upphandlingen. Därför så åkte Harry och Gunnar Åström till Moskva och senare Leningrad för att övertyga ryssarna om att det enda som fungerade var hydraulkranar från Hägglunds. De lyckades. Det här var en viktig order för hela Hägglunds. Dels var det ganska tomt i verkstäderna så vi behövde jobbet. Men om Kone hade vunnit hade de levererat elkranar. Och våran ledning hade legat risigt till eftersom vår ägare, ASEA, ville att vi skulle offerera elkranar, inte hydraulkranar. Men kranarna skulle ju fungera där uppe i kylan. För att klara uppgiften hade vi värme i kranhus och tvillingplattform. Vissa tätningar ersattes med köldtåliga och kranarna byggdes i stål med bra seghet ner till minus 40 grader. Kranarna fungerade. Ordern gav en basbeläggning i verkstaden och under flera år. Och Sovjet kom att bli en stor kund till oss. Fram till dess att det imperiet kollapsade. Ska vi prata lite grann om US Navy som Erik har nämnt tidigare. Vår man i USA. Han hade många gånger berättat för oss att amerikanska flottan avsåg att skaffa ett större antal lastfartyg med fartygskranar. Fartygen skulle vara fullt lastad med krigsmaterial för att kunna sändas ut när det behövdes. Kranarna var viktiga eftersom amerikanerna inte kunde förlita sig på att det fanns hamnar och lyftutrustning dit de kom. John, vår man i USA, hette han. Han hade pratat om det här projektet så länge att vi slutade tro på honom. Men plötsligt hände det. Projektet blev jättehett. I specifikationen ser vi att de vill ha kranar med 40 tons lyftkapacitet på 32 meters utläggning som skulle kunna hantera lasten till sjöss. Seastay 3 som specificerade innebär för all del en måttig sjöhävning, men jag blev mycket betänkt. Men till slut blev jag övertygad av de personer som träffat kunden, bland annat Åke Pransik som sitter mitt emot mig. Att det de ville ha var en fartygskran anpassad för uppgiften, inte en offshore-kran som specifikationen antydde. Vi fick ordern, en mycket strategisk order som följdes av många fler. Under Gulfkriget fick våra kranar visa att de klarade uppgiften att förse USAs armé med material som de behöver. Nu passar den här låten där US Navy SEAL spelar I don't want to be a green beret.
Be no green beret.
I don't want to be no green beret.
They on the PT once a day.
They on the PT once a day.
I don't want to be no airborne ranger.
I don't want to be no airborne ranger.
I want to live a life of danger.
I want to live a life of danger.
I don't want to be no fag recon.
I don't want to be no fag recon.
I want to stay till the job is done.
I want to stay till the job is done.
I want to be a SEAL team member.
I want to be a SEAL team member.
I want to swim the deep blue sea.
I want to swim the deep blue sea.
I want to live a life of danger. up your swippers and run with me.
Take up your swippers and run with me.
Ja, det var de här killarna som sjöng nu som behövde de här materialet som våra kranar lyfte i land. Men nu ska vi gå över till produktion. Gentikranar var ett av våra många sidospår som vi har haft. Men det spåret lärde oss vikten av att engagera produktionspersonal i lokaltillverkningen. Inte allt för lätt eftersom våra arbetsledare och produktionstekniker ofta inte kunde engelska. Därför så satte Stig Björkman in att alla skulle kunna engelska, även förmän. Vi kommer till B-hallen så togs den i drift 1974. En fantastisk verkstad som visar på en framsynt ledning. Hallen hade både takhöjd och lyftkapacitet för kranar som inte blev påtänkta förrän 10 år efter invigningen. Centralt på Hägglunds och Söner satt en person, Stig Björkman. Han började rekrytera unga civilingenjörer till produktion. Planen var redan från början att de här ingenjörerna i framtiden skulle bli chefer för Hägglunds produktionsanläggningar. Vi kunde se det första resultatet 1979 då Jan-Erik Fransson ersatte Kurt Karlsson som produktionschef. I början av 80-talet så ersatte Sven Kågevall Sven Bonedal som verkstadschef. Senare blir Sven Kågevall produktionschef. Och under svensk ledning så utvecklades krantillverkningen. Genom tiden i B-hallen halverades, vilket var viktigt, dels för att minska kapitalbindningen och dels för att minska leveranstiden. Erik, du tog över efter Sven. Berätta.
Ja, när jag fick frågan om att bli produktionschef, då var jag fortfarande i chock efter att mitt skötebarn under närmare 4 år hade varit offshore-kranar. Och där jag och mina kollegor fick starta från grunden och förstå de speciella krav som ställdes. Chocken släppte och jag hoppade på produktionståget. Faktum är att tjänsten som produktionsansvarig innehade jag i 4,5 år och är en av de längsta tjänsterna jag haft. Ett flertal rationaliseringsprogram passerade revy eftersom volymen för Europamarknaden fortsatte att minska. Om jag minns rätt så var vi nere på 40 takt i slutet av perioden, det vill säga 40 kranar per år i en hall som var dimensionerad för 200-300 kranar. Jag var även ansvarig för inköp och lokal tillverkning under denna tid. Tillverkningen i Kina började ta fart och jag gjorde min första resa till Kina i slutet av 80-talet. Sen har det blivit många och 100-strecket har passerats. Under tiden som produktionschef i B-hallen så minns jag att vi fick besök av doktor Kurt Nicolin från ASEA och jag förevisade verkstaden. Givetvis hade jag gjort hemläxan och läst hans böcker om effektiv produktion, ledtider, produktion per ytenhet etc. och lyckades uppfylla alla hans nyckeltal för en effektiv produktion. I denna positiva anda lyckades jag dessutom få igenom att väggarna i svetsavdelningen skulle målas vita för att få en bättre miljö. Tidigare hade jag stött på motstånd från min närmaste ledning.
Senare under 90-talet utvecklades tillverkningen ytterligare. Men medan vår tillverkning ökade utomlands sjönk den i Örnsköldsvik för att helt upphöra 2004. En orsak till detta var att kunderna fanns i Tyskland, liksom våra huvudleverantörer. Det var inte lönsamt att först transportera material och komponenter upp till Örnsköldsvik för att sedan transportera den färdiga kranen ner till Tyskland. Frakter blev en stor del, för stor del av vår förädling.
Nu måste vi ta ett lite prat om någonting som var väldigt betydelsefullt för Hägglunds under de första åren och fortsatt vara så, nämligen service. I Genom sina tidiga kontakter med varv och redare hade Gösta Hägglund insett att det skulle krävas bra hjälp till fartygen när de hade problem med sina kranar, varhelst de fanns ute i världen. Varje extra dag i hamn kunde kosta ägaren stora pengar, motsvarande hundratusentals kronor i dagens penningvärde. I ärlighetens namn så blev det ju faktiskt också så att de kranar som vi levererade ibland innehöll tekniska lösningar som inte var helt utprovade. Så kunderna fick fungera som försökskaniner många gånger. En liten anekdot. Tidigt exempel på hur det kunde gå till när en kund var i knipa. Hans Kron hette servicechefen. Han har själv berättat om det här. Det kom larm från Japan en lördag kväll om att en hydraulmotor måste bytas. Någon sån fanns ju inte i lager. Men han lyckades ta sig in i G-hallen där man monterade kranar. Och med lite hjälp så plockade han ut en motor och sen ringde han till SAS. Flyga ut 800 kilo till Japan. Ja visst, det går bra det. Men då måste de ta upp en stor DC-9 till Gideå. Ja, så blev det. Utan godkännande från Gunnar Åström eller från företagsledningen så kom det en tjuvlånad motor ut till Japan på ett par dygn och kundens problem var löst. Ur informationen om det här äventyret mottags på måndagens sillfrukost hos Hägglundsbröderna är mig icke bekant. Men Stormy Weather med Billie Holiday passar nog ändå bra här.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. In and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go gone. Stormy weather since my man and I ain't together.
Som tur var så fick Hans Kron ingen allvarligare kritik för sitt ganska kostsamma initiativ, har han sagt. Den målsättning som Gunnar Åström hade i början, det var att hjälp skulle finnas ombord inom 24 timmar. Och det lyckades man väl kanske ibland med, tack vare att man hade byggt upp en serviceorganisation i Gullänget med flygande serviceingenjörer som snabbt kunde ta sig ut för ens i världen de behövdes. Senare så blev det ju servicestationer i alla de viktiga hamnstäderna. Ett väsentligt led i att övervinna den tveksamhet för ny teknik som ibland fanns hos redare var att skola om deras maskinister och elektriker och lära dem att arbeta med hydraulik. Hägglund startade därför kranskötarkurser i Övik 1965. Och dit fick kunderna sända sin personal. Utbildningen ingick i leveransåtagandet och gav värdefulla personliga kontakter som man sen kunde utnyttja för att minska behovet av att rekvirera en serviceingenjör. Ett exempel på det, de vinster man kunde göra. Ett fartyg med Hägglunds kranar låg i fransk hamn och behövde en serviceman för att lösa ett bromsproblem. En av Hägglunds erfarna grabbar och flyger från Övik klättrar upp i kranen och knackar på en ventil med sin skiftnyckel. Jag tror ventilen hette V319P. Välkänd för många av oss som jobbar med hydraulik. Och hokus pokus, problemet var löst. Effektiv arbetstid, 30 sekunder. Plus minst 3 dagars restid. De första åren så var nog serviceverksamheten inte så lönsam rent ekonomiskt. Kostnaderna togs ofta på garanti och goodwill i konton. Men det var säkert ett av de absolut främsta skälen till att kunderna kom tillbaka med nya beställningar och att Hägglunds lyckades bli marknadsledare. Senare, när man stavade service som eftermarknad, då har jag förstått att lönsamheten blev bättre. Kan det stämma, Erik?
Jo, det håller jag med om. I slutet av 80-talet då bildades en separat affärsdrivande och vinstgivande eftermarknadsavdelning som hade ett eget resultatansvar. Fokus var reservdelars tillgänglighet och prissättning. Man kunde ju prissätta reservdelarna lite grann utifrån hur konkurrensen var för just den specifika komponenten. Var det en Hägglunds tillverkad, då fanns det bara en leverantör. Då kunde man ta ganska bra betalt. Var det ett relä från ASEA så var det lite svårare. Men ommärkning av komponenter med Hägglundsskyltar var också ett viktigt inslag. Det innebar att det var våra egna artikelnummer som stod där och kunden köpte inte direkt hos leverantören av komponenten. En annan viktig del som fokuserades på var dokumentation. Att göra det enkelt för kunderna att handla av oss. Givetvis var det även stort fokus på service och tillgänglighet på välutbildade serviceingenjörer med servicestationer på strategiska platser över hela världen. Serviceingenjörerna skulle inte bara vara duktiga tekniker och lösa kundens akuta problem utan även vara affärsmässiga och se nya potentiella affärer. Allt för att hjälpa kunderna, men även för att kunderna skulle komma till Hägglunds för att köpa service och reservdelar och givetvis återkomma för att köpa nya kranar. Under min tid som ansvarig för eftermarknad myntade jag uttrycket: vår viktigaste marknadsföringsresurs är serviceingenjörer. De möter kunderna många, många fler gånger än en säljare. När jag hade andra ansvarsområden kanske jag hade ett annat uttryck som jag myntade. Men vissa år med låg produktionsvolym och resultat från nyförsäljning, då var vinsten från eftermarknad ett måste för överlevnad. Därmed vill vi, jag Erik, Kjell-Erik och Åke tackar för att ni har lyssnat på del 1 här och fortsättning följer i nästa avsnitt.
Nu följer novelläsning. Jag heter Görel Brattström och jag ska läsa en novell av Annie Proulx som ur hennes novellsamling Berättelse från vidderna. Hon är också författare till boken Sjöfartsnytt. Den här novellen heter Jobbhistoria. Leland Lee föds hemma i Cora i Wyoming den 17 november 1947, yngsta barnet av sex. På 50-talet flyttar hans föräldrar till Unique där hans mor ärver en liten ynklig ranch. Ranchen ligger några kilometer utanför stan. De föder upp får, lite höns och några grisar. Fadern är argsint och de äldre barnen försvinner så snart de kan åt skilda håll. Leland kan sjunga alla verserna av Vad tar ni för valpen där i fönstret? Hans far slår till honom med en flugsmälla och säger åt honom att hålla mun. Det är inga nyheter på radio. En snöstorm har slagit ut elströmmen. Leland har kraftiga ansiktsknotor, ett arv från moders sida. Halsen är tjock och det gulröda, guldröda håret ligger klistrat i en pannlugg. Redan som barn har han lika stora påsar under ögonen som en medelålders alkoholist med spikraka ögonbryn ovanför flackande, olikformade ögon. Näsan ligger bred, tätt intill ansiktet. Munnen verkar ha huggits ut med ett enda mejselstöt i mjukt kött. I femte klass, under bus och skoj med några klasskamrater, ramlar han ner från skolans brandsteg och bryter bäckenet. Han har hela kroppen gipsad i 3 månader. I radion sänder en nyhetsuppläsare att genomsnittsamerikanen äter 3,9 kilo margarin om året, men bara 3,8 kilo smör. Han glömmer aldrig den statistiken. När Leland är 17 år gifter han sig med Lori Bowie. De slutar skolan. Lori är med barn och Leland är stolt över det. Hans bäcken ger honom inga besvär. Hon är 1 år yngre än han, med slätstruket ovalt ansikte och mellanlångt hår. Hon är lite kraftig men ser ut som en konfektbit i pastellfärgade jumpersätt. Leland och hans mor grälar om hans giftermål och Leland lämnar ranchen. Han tar ett jobb med att pumpa bensin åt folk på Egges bensinstation. Ed Egge säger: du kan skjuta när du är redo, Gridley, och skrattar. Bensinmacken ligger vid korsningen av huvudväg 16 och en länsväg. Huvudväg 16 är den viktigaste turistvägen till Yellowstone. Leland köper Loris fars gamla lastbil för $50 och Ed bygger om motorn. På nyheterna talar man om Vietnam och Selma i Alabama. Så slutförs byggandet av den nya fyrfiliga mellanstatliga motorvägen 6,5 mil söder om huvudväg 16 och parallellt med den. Över en natt faller turistkommersen i Unique platt till marken. Ena dagen stannar 100 bilar för att köpa bensin och olja, hamburgare och kalla läskedrycker. Nästa dag stannar bara 2 bilar, båda körda av folk från orten som undrar hur affärerna går. Efter ett par månader hänger det en tillsaluskylt på insidan av fönstret i bensinstationen. Ed Egge dricker sig full och kör i hög fart på 2 ungtjurar på länsvägen. Leland går in i armén, söker till ett motorkompani. Han blir stationerad i Tyskland i 6 år och lär sig inte ett ord av språket på hela tiden. Han kommer tillbaka till Wyoming tyngre och vresigare. Han arbetar med ett team som gör snöstaket under våren och sommaren och flyttar sedan Lori och barnen, pojken och en nyfödd flicka, Kitty Kasper, där han kör oljetankbilar. De bor i en husvagn på Poison Spider Road, inklämda mellan 2 hårt fästande grannar. På nyheterna hör de att en enorm diamant har upptäckts någonstans. Deras andra flicka föds. Leland verkar inte kunna dra jämt med oljebolagets speditör. Efter ett år flyttar de tillbaka till Unique. Leland och hans mor försonas igen. Lori är duktig på att spara pengar. Hon har lagt undan en liten slant. De startar en egen rörelse. Leland tror att folk gärna vill handla en lokal affär med lantbruksvaror så att de slipper en lång bilresa in till stan. Han hyr bensinmacken av Mrs. Egge som inte har kunnat sälja den efter Eds död. De snyggar upp den. Leland gör allt snickeriarbetet och Lori målar den både invändigt och utvändigt. Vid sidan om föder Leland upp svin tillsammans med sin far. Fadern är född och uppvuxen i Iowa och vet allt om svin. Det visar sig att folk uppskattar den långa åkturen in till en större stad där de kan se någonting annat och där de förutom lantbruksvaror kan köpa finare specerier, kläder och brödsorter. En intensiv kall vinter när allting, stort som smått, fryser till is förlorar Leland och hans far 112 svin. De säljer resten av dem. 18 månader senare går rörelsen med lantbruksvaror omkull. Den nya färg-tvn går tillbaka till butiken. Efter konkursförhandlingarna hittar Leland ett jobb som medlem i ett vägbyggarlag. Han tycks mest vara borta från stan men kommer hem tillräckligt ofta för att få se vad han kallar en skön ritt och gör på så vis Lori med barn igen. Innan barnet föds lämnar han vägbyggarlaget. Han verkar inte kunna dra jämt med förmannen. Ingen kan det och omsättningen på folk är hög. På radion i lastbilen hör han att hundratals medlemmar av en religiös sekt har svalt Cool Aid och cyanid. Leland tar ett jobb vid Tong Rivers köttförvaring och styckning. Det är gubben Bruce som äger firman. Leland är den enda anställde. Han är duktig på att bedöma och stycka stora djur. Han tycker om att slå in de prydliga köttpaketen, lukten av fuktiga benknotor och kyla. Han svingar sin köttyxa med stor träffsäkerhet och när mössen kilar längs väggen kommer de inte långt om Leland är där. Efter månader av diskussioner med gubben Bruce undertecknar Leland och Lori ett 10-årigt arrendekontrakt på köttförvaringsverksamheten. Deras äldsta pojke tar examen i high school, den första i släkten som har gjort det, och går in i armén. Han tar värvning på 6 år. På nyheterna säger de någonting om skolluncher och ketchup blir klassat som grönsak. Gubben Bruce flyttar till Albuquerque. Det går tvärt utför med landets ekonomi. Nyhetssändningarna är fyllda av prat om konjunkturnedgång och arbetslöshet. Sparsamma smårangeägare återgår till att sköta sin egen slakt, styckning och infrysning. Inbetalningar på arrendet av köttförvaringen är stora och elkostnaderna skjuter i höjden. Leland och Lori måste ge upp verksamheten. Bruce kommer tillbaka från Albuquerque. Det blir missämja. Det fungerade inte, säger Leland. Och det är hela sanningen. Det ser ut att vara ett bra tillfälle att pröva en annan ort. Familjen flyttar till Thermopolis där Leland får ett tillfälligt jobb på en lokal köttfrysfirma under jaktsäsongen. En jägare från Des Moines, inte långt från platsen där Lelands far föddes, ger honom $100 i dricks när han lastar paket med fryst älg samt älghuvudet på mannens enmotoriga plan. Mannen har druckit. Planet störtar i sydöstra delen av bergskedjan Medicine Bow. Under den långa vintern är Leland arbetslös och stannar hemma med bebin. Lori arbetar i skolkafeterian. Bebin är en riktig skrikhals och Leland häller i honom stora skedar med öl för att få honom tyst. På våren flyttar de tillbaka till Unique och Leland prövar på att köra lastbil igen. Den här gången med långtradare på kust-till-kust-resor som håller honom borta 2 eller 3 månader i taget. Han färdas över hela kontinenten. Till Texas, Alaska, Montreal och Corpus Christi. Han säger att den ena platsen är den andra lik. Lori arbetar nu i köket på High Low Café i Unique. Caféet byter ägare 3 gånger på 2 år. West Klinker, en äldre ranchägare, äter 3 mål mat om dagen på High Low. Han är förälskad i Lori. Han läser en artikel ur tidningen för henne. Ett underligt hål har dykt upp i ozonlagret. Han förväxlar ozon med oxygen, syre. En natt när Leland är någonstans på östkusten får bebin krampanfall efter en veckas sjukdom med feber och hosta. Lori gör en skrämmande bilfärd över isiga vägar till det avlägsna sjukhuset. Bebin överlever men han är sen i utvecklingen. Lori startar en grupp i Unique för hjälp vid medicinska krissituationer. 3 kvinnor och 2 män anmäler sig till första hjälpenkursen. De kör 18 mil till lektionerna. Bara två av dem klarar provet vid första försöket. Lori är en av de två. Den andra är stammande Bob, en gammal ungkar. En av de underkända eleverna säger att stammande Bob inte har något annat att göra än att studera för första hjälpenhandboken, eftersom han kan glädjas åt det sysslolösa liv som följer av en månatlig socialbidragscheck. Lilan slutar upp med att köra långtradare och försöker på nytt föda upp svin tillsammans med sin far på den gamla ranchen. Han går med frivilliga brandkåren och är med vid den hemska februari eldsvådan som dödar två barn. Det tar brandbilen 3 timmar att ta sig in på ranchen genom den vinddrivna snön. Familjen är släkt med Lori. När någonting inne i huset exploderar, berättar Liland, flyger ett föremål ut ur det och slår i motorhuven på brandbilen. Det är ett Nintendo-spel och det är inte ens svett. Stammande Bob har kusiner i Muniz i Indiana. En av kusinerna arbetar vid vårdcentralen i Muniz. Kusinen ordnar så att vårdcentralen donerar en gammal ambulans till räddningskåren i Unique, fastän de hade tänkt ge den till en grupp i Mississippi. Bobs kusin, som har varit i Unique, övertalar dem. Bob är rädd för att köra genom överbefolkade stora städer med trafikstockningar, så Leland och Lori tar en rad bussar till Muniz för att hämta fordonet. Det är deras första semester. De tar med sig den yngste pojken. På återvägen glömmer Lori sin handväska på stolen i en restaurang. Bensinpengarna för återresan ligger i väskan. De åker tillbaka till restaurangen utom sig av oro. Handväskan har lämnats in och ingenting fattas. Lori och Leland talar med varandra om hur snälla människor kan vara, till och med främlingar. I deras frånvaro väljs stammande Bob till ordförande i räddningskåren. Ett äkta par från Kalifornien flyttar till Unique och öppnar ett företag med uppstoppade djur. De säger att de är konstnärer och arrangerar djuren i ovanliga påsar. Lori får jobb med att städa deras verkstad. Ortsborna skämtar om prärievargen i skyltfönstret som står med benet upplyft mot några malortsbuskar där en fälla är gillrad. Djurkonservatorerna håller ut i nästan 2 år och flyttar sedan till Oregon. Lilans och Loris äldsta son telefonerar från utlandet. Han håller på att göra karriär inom det militära. Lilans far dör och de upptäcker att svinverksamheten är djupt skuldsatt och ranchen dubbelintecknad. Den säljs för att betala skulderna. Lilans mor flyttar in hos dem. Liland fortsätter att köra långtradare. Hans mor tittar på tv dagen i ända. Ibland sitter hon i Loris kök och säger nästan ingenting medan hon plockar små kärnor ur torkade bönor. Den yngsta dottern jobbar som barnvakt. En kväll på vägen hem tar hennes arbetsgivare henne på de små brösten och ber henne krama hans penis. Därför att, säger han, hon har ätit upp chokladkakan som han hade sparat åt sig. Hon gör det men springer gråtande in i huset och berättar det för Lori som råder henne att hålla tyst och stanna hemma från och med nu. Mannen är en god vän till Leland. De jagar älg och gaffelantilop tillsammans. Leland slutar upp med att köra långtradare. Lori har sparat lite pengar. Ännu en gång beslutar de att starta en egen affärsverksamhet. De hyr den gamla bensinmacken där Leland hade sitt första jobb och där de försökte driva en affär med lantbruksvaror. Nu blir det en bensinmack igen men också en närbutik. De prövar med bombsäkra reklamtrick. Välkomstbanderoller i plast som smäller och slits sönder i vinden. Gratisstruta med glass i alla smaker, lotterivinster. Det som har föresvävat Leland är glanstiden då 100 bilar stannade varje dag. Nu verkar huvudväg 16 vara den tommaste vägen i hela landet. De håller ut i 1 år. Sen medger Leland att det inte har fungerat och han har rätt. Han är deprimerad i flera dagar när San Francisco slår Denver i Super Bowl. Deras äldsta pojke avskedas från det militära och vill inte tala om varför, men Leland förstår att det har att göra med kemiska ämnen, med droger. Leland kör långtradare igen trots sin onda rygg. Äldste sonen är hemma och jobbar som boskapsskötare i Pai. Leland iakttar honom noggrant, spanar efter tecken på missbruk. Sonens ögon är alltid röda och rinnande. Det värsta året kommer. Lilands mor dör. Leland skadar ryggen och under en och samma vecka får Lori veta att hon har bröstcancer och är med barn igen. Hon är 46 år. Loris läkare tillråder abort. Lori vägrar. Det upptäcks att äldste sonen är allergisk mot hästar och han lämnar ranchjobbet. Han talar om för Leland att han vill försöka se på att föda upp svin. Fläskpriserna är höga. Under ett par dagar är Leland uppiggad och glad. Han kan se det tydligt framför sig, Leland Lee och son, svinuppfödning. Men sonen ändrar sig när en kamrat som han kände i det militära kommer förbi på motorcykel. Morgonen därpå ger sig båda iväg till Phoenix. Lori får ett spontant missfall i femte månaden av havandeskapet och sedan bränns hon upp av cancern. Leland är hos henne på sjukhuset varenda dag. Lori dör. Döttrarna som båda är gifta nu ger Leland skulden. Ingen vet hur man ska få tag i den äldsta sonen och han är inte med på begravningen. Den yngsta pojken gråter otröstligt. Det är beslut att han ska bo i Billings i Montana hos den äldsta systern som väntar sitt första barn. Två vårar efter Loris död köper en medelålders kvinna från Ohio-caféet, målar det orange, döper om det till Uniques goda käk och anställer Leland som kock. Han är duktig på kött, vet hur man ska välja ut de bästa bitarna och grilla eller steka dem perfekt. Han har aldrig lagat någon mat hemma och alla är förvånade över denna länge dolda färdighet. Den äldsta sonen kommer tillbaka och nästa år planerar att hyra den gamla bensinmackan och göra om den till en reparationsverkstad för motorcyklar och ett stekhus. Ingen har tid att lyssna på nyheterna.